Jesus, vi tackar dig för den här stunden. Tack att du är mitt ibland oss och tack för den helige ande. Herre, vi prisar dig att vi har dessa förmåner att få samlas så här och läsa ditt ord Jesus och påminna oss om vad du har gjort och vad du vill göra, kommer att göra framöver. Herre, jag tackar dig Jesus för att du har hört dessa bönämnen idag Jesus. Och tack sägelseämnen. Vi tackar dig Jesus för att du är så kärleksfull och god och du hör när vi beder och du svarar på bön. Kanske inte alltid som vi har tänkt oss. Men Jesus, jag prisar dig för att vi ska få uppleva segertider. Halleluja. Tack att du hör oss och hjälper oss. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa ifrån Markus 4, 35-41. Jesus stillar stormen. Markus 4, 35-41. På kvällen samma dag sa Jesus till sina lärjungar: låt oss fara över till andra sidan. De lämnade folket och tog med sig Jesus i båten. Andra båtar följde med. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Han vaknade och talade strängt till vinden och sade till sjön: tig, var tyst. Och vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Han sa till dem: varför är ni rädda? Har ni ännu ingen tro? Då greps de av stor fruktan och sade till varandra: vem är han, eftersom både vinden och sjön lyder honom? Jag hade en liten brasklapp här vid sidan om. Det talar om Galileiska sjön. Alltså den ligger 200 meter under havsytan, omgiven av berg. Vid rätt omständighet vid lufttemperaturen kan kraftiga orkanbyar snabbt uppstå när varm luft drar in från öknen. Detta är ett känt fenomen. 1992 slog 3 meter höga vågor in mot kuststaden Tiberias i en liknande storm. Så att det verkar vara orsaken till att det stormar lite när som helst. Men lärjungarna, de grep ju av stor fruktan när de fick nu höra att Jesus sa till vinden: tig, var stilla. Och det var lite, ja, de var inte vana vid att höra sånt. Och så att det blev det som de var förvånade över, att det hände precis. Det blev alldeles lugnt och det blev stilla. I denna text kan vi se flera saker. Det första vi ser är att det stormade runt lärjungarna. Båten symboliserar vår kristna vandring här i livet. Och så länge vi är i livet och sitter i båten finns det risk för stormar. En flitig bibelläsare kommer snart underfund med att stormar är något som lärjungarna får vara med om. Det får vi alla vara med om förr eller senare. Profeten Jeremia, han var ju en duktig profet, men han blev hånad, förkastad och så blev han då kastad ner i en brunn. Då kan man ju undra varför. Ja, det var svårt att predika på den tiden. Men vi kan se här i Jeremia 8 kan vi läsa några versar. Från kapitel 38, sa jag 38. Ja, det var 38. Jag kanske sa 8 bara. 38 och vers 7 till och med 13. När nu Etiopien Ebed Melket, en hovman som befann sig i kungahuset under det att kungen uppehöll sig i Benjaminsporten, fick höra att de hade sänkt ner Jeremia i brunnen, begav han sig till kungahuset och talade till kungen och sade: min herre kung, dessa män har handlat illa i allt vad de har gjort mot profeten Jeremia. Ty de har kastat honom i brunnen, där han snart måste dö av hunger, då nu inget bröd finns i staden. Då befallde kungen en etiopier, Ebed Melek, och sa: ta med dig härifrån 30 män och dra profeten Jeremia upp i brunnen innan han dör. Då tog det Ebed och Melek männen med sig och begav sig till kungahuset, till rummet under skattkammaren, och hämtade därifrån trasor av sönderrivna och utslitna kläder och lät sänka ner dem med rep till Jeremia i brunnen. Och Etiopien Ebed Melek sade till Jeremia: lägg trasorna av de sönderrivna och utslitna kläderna under dina armar mellan dem och repen. Och Jeremia gjorde så. Sedan drog de med repen Jeremia upp ur brunnen. Men Jeremia måste stanna i fängelsegården. Det var ändå några som förvarmade sig över Jeremia, så han fick fortsätta sitt arbete för Herren. En annan man som var väldigt prövad, det var Jobb. Vi kan se i Jobbs liv hur det stormade. Han förlorade alla sina barn och han förlorade all sin inkomst. Och det gjorde han på grund av att han var rättfärdig. Jag läser några verser från Jobb, först 1-3. I Usland levde en man som hette Jobb. Han var god och en redlig man som fruktade Gud och undvek det onda. Åt honom föddes 7 söner och 3 döttrar. Och han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor. Därtill tjänare i stor mängd. Så var denne man mäktigare än någon annan i Österlandet. Ja. Men han fick ju verkligen prövas. Förstår du också, han hade att Herren välsignade slutet av Jobbs levnad ännu mer än början. Så då fick han alltså 14 000 får och 6 000 kameler och 1000 par oxar och 1000 åsninnor. Och han fick också 7 söner och 3 döttrar. För alla dessa hade ju av olika orsaker, olika saker som hände för Jobb, det var ju det att han blev, ja, hans familj raderades ut helt. Så att det var prövosamt, och det, vi får också många gånger att det stormar i våra liv, så är det frågan det, hur klarar jag mig ut i den här stormen? För stormar, det kan vi inte undkomma. Det får vi alltid förr eller senare. Men Jesus är ju med i båten, så att säga, så han vill ju hjälpa oss så att vi ska kunna fortsätta och tjäna honom. Och vi kan se i profeten Daniels liv hur det stormade. Han blev ju kastad i lejongropen bara för att han tillbad den levande guden. Det var ju första där i det landet som hade, ja, de gillade inte Daniel, för att Daniel, han var så att säga duktig, så att kungen hade avsikt att sätta honom som ledare i landet. Men det är klart, det mottogs ju inte av så gott utav de här furstarna, så att de försökte att komma på någonting som han skötte bra. Men när det gällde själva jobbet där, så kunde de inte finna någonting. Men då var det någon som sa att ja, det är om vi kan se på hans Guds liv. Och så hade de ju brott till kungen och la fram ett förslag till kungen att ingen skulle få bedja till någon annan än till kungen under 30 dagar. Men så var det så att Daniel, han hade ju den vana att han bad 3 gånger om dagen med fönster öppna emot Jerusalem. Och sen fick ju då de här furstarna fick ju reda på, och sen de sprang hem till honom och lyssnade, och nu beder han. Nu hade ju kungen då lovat att han skulle göra det här dekretet, och det gick inte att ändra. Det var ju nu ska vi se vad jag har här, vad det heter, det här dekretet. Ja, det gick jag hade inte, det var tvungen till att uppfyllas. Så då frågade de kungen, vad var det stod i det här dekretet? Ja, det stod att ingen annan får, man får inte be till någon annan än till kungen. Men när det kom till Daniels öron, så gick han direkt hem till sitt hus, och han gick och bad som förut emot Jerusalem. Och då blev det fort på dem, då blev det rörelse de här förstarna, så då sprang de till kungen och sa att nu har vi i den här Daniel, han lyder inte det här orden, det här dekretet, utan han fortsätter att be. Ja, nu så talade de om för kungen då att ja, du har ju sagt det så här, så han, det går inte att återkalla. Ja, så då lät han hämta Daniel och slängde honom i brunnen. Och så sa han att ja, nu får vi hoppas att din Gud som du så ivrigt beder till, att han ska hjälpa dig. Och sen då, för kungen, han försökte ju först då, han sa väl inte, men han funderade väldigt, för han blev väldigt betryckt när Daniels namn kom fram, att han inte lydde den här orden. Så Daniel, han försökte på allt sätt att komma på någonting, men det fanns inget. Och under natten så kunde han inte sova i räcket, utan han våndades väldigt. Och så tidigt på morgon sen så gick han till lejongropen, och så sa han, ropade han ängsligt, var kungen och var han rädd, ängsligt: har din Gud kunnat hjälpa dig? Ja, det fick han ju svar på då. Så att han blev ju, kungen, han skickade dit män och tog upp Daniel, och de tittade på honom. Nej, ingen skada. Det var konstigt. Nej, ingenting. Ja, så befallde han de här männen som hade klagat på Daniel, med furstarna. Nu samlade han ihop dem, och deras barn och hustrur och alla slängdes ner i lejongropen. Och det står där att de hann knappt till botten, för alla ben var krossade. Så att det slog rejält, och det blev ju en väldig reaktion där hos kungen. Så han skickade ut då dekret över hela landet och sa att denne Gud, Daniels Gud, det är den enda guden som vi ska tillbe och tjäna. Och sen när det gäller Mose, du vet att det stormade rejält. Israels folk där i öknen, de klagade och det var mycket som de tyckte det var bättre i Egypten då. De ville ju tillbaka, många sa att det kan inte utse en ledare till oss så vi kan få gå tillbaka till Egypten. Så det var väldigt jobbigt för Mose. Så det var stormar och stora stormar. Och likadant med David. Vi kan se i Davids liv hur det stormade när Saul ständigt jagade honom och försökte döda honom. Och när hans söner försökte störta honom. Och även då i Paulus. Vi kan se att överallt i Paulus for stormade det. Han blev stenad, fängslad, föraktad, piskad, hånad och hatad. Andra Korinthierbrevet 11, 23-29. Säger han här. Det tjänar Kristus. Det gör jag ännu mer, det är alltså Paulus som säger. För att nu tala som en dåre. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag 5 gånger fått 40 minus ett slag. 3 gånger har jag slitit spö. 1 gång har jag stenats. 3 gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har det varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat och slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Allt till allt annat kommer det som trycker mig varje dag. Mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utom att jag blir svag. Ingen kommer på fall utan att jag prövas som i eld. Och sen vet vi då vad apostlarna. Jesu egna apostlar blev inkallade till Stora rådet för att man förkunnar evangelium. Det stormade rejält om dem. Apostlagärningen 4 och 18-22 säger: De kallade in dem och sa åt dem att aldrig undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än människor. Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Då gav de dem en ny sträng varning, men släppte dem sedan för folkets skull. Såg det ingen möjlighet att straffa dem. Alla prisade Gud för vad som hade skett. Ty mannen som hade blivit botad genom detta tecken var över 40 år. Det var alltså den här mannen som satt vid sköna porten. Stormar är något som alla som är Jesu efterföljare möter. Ibland kan det vara en mindre storm, men så kan det vara stora stormar. Och det kan vi få uppleva framöver också. Vi vet ju inte alls vad som ligger i framtiden. Därför gäller det att ha bra kontakt med himlen och med Jesus och vara beredd. Och vi ska ju vara föredöme. Vi ska ju vara ljus i världen. Må Herren hjälpa oss att vi kan vara det och att få tjäna honom med glädje. Ibland kan det vara fruktan också, men ändå så får vi be att han hjälper oss. Vi har ju en hjälpare. Den helige ande är ju vår hjälpare. Så han vill hjälpa oss för att kunna tjäna honom. Och Jesus vet ju hur vi fungerar var och en. Så att han lastar ju inte på oss mer än att vi klarar av det. Så vi får hjälp till att kunna klara och kunna sköta det här på ett bra sätt. Det vill säga att vi ställer upp när det behövs och att vi ger ut detta, det levande ordet. Vad är Gud när det stormar runt omkring oss, blåser som allra värst och det känns som att vi skulle gå under? Filipperbrevet 4 och 1, 4-7, där står det: stå därför fasta i Herren, mina kära bröder, som jag älskar och längtar efter. Ni som är min glädje och segerkrans, gläd eder alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Jesus Kristus. Oavsett om det stormar mycket runt omkring oss, så alltid Jesus med oss. Matteus 20 och 28, det säger han, Paulus. Jesus säger: och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. Det finns alltså inga dagar som inte Jesus är med oss. När det rasar som värst och känns som en tornado kommer flygande mot dig, så är Jesus med där också. Det sista vi kan se är att Jesus har makten att stilla stormen. Gud kommer aldrig för sent och överger oss aldrig, utan Gud har makten att stilla stormen och kan göra precis det när som helst. Skulle Gud, som är den allsmäktige skaparen, inte ha makten att stilla stormarna i ditt liv? Gud hade makten över Jeremias stormar och Gud hade makten över Jobs stormar. Jobb 42:10. Och Herren gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. Herren gav Jobb dubbelt upp mot vad han hade haft förut. Ja, och Gud har makten över lejonen där Daniel var i lejongropen. Och säger Daniel också då: min Gud har sänt sin ängel och stängt lejonens skap så att det inte skadade mig. För jag är utan skuld inför honom och jag har inte heller förbrutit mig mot dig. Det var kungen alltså. Ja, Gud har makten över allt i den här världen. Jesus säger: jag har fått all makt i himmel och på jord. Oavsett om vi går igenom Oavsett vad vi går igenom, så är Gud med oss i stormen och har makten att stilla den. Varför gör då Gud inget åt mina stormar? Gud kommer i rätt stund. Paulus bad till Gud när han hade en storm i sitt liv. Den stormen var törntagg, en plåga som plågade honom i köttet. Han bad 3 gånger till Gud att han skulle ta bort den. Men då svarar Gud så här: min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Så oavsett om han stillar din storm eller ej, så har han allt under kontroll. Vi ska inte sluta att be till Gud att stilla stormen. Men om han inte gör det i detta livet, så kommer det en dag när vi dör. Då alla stormar tystnar. Du kan lita på att han inte överger dig i stormen. Jesus har inte tappat kontrollen, fast han tillåter ibland stormar i ditt liv. Ja, det kan ju vara för att lära oss. För att tukta oss, vi behöver ju också dirigeras. Jag läser ett annat bibelställe här som också har med storm och vatten att göra. I Markus 6, 45-52. Och Jesus går på vattnet. Sedan befallde han Jesus, alltså sina lärjungar, stiga i båten och fara iväg till Betsaida, medan han själv gick hem, skickade hem folket. Alltså det här hände efter att Jesus hade bespisat 5000 män plus kvinnor och barn. Och han hade ju talat till människorna hela dagen där. Och även han började ju tidigt på morgon och hade haft liknelser, talat om liknelser. Och nu hade lärjungarna sa ju att du måste skicka iväg folket nu för så de kan gå i byarna här och skaffa sig mat. Ja, men ni ska ge dem att äta. Ja, men vad då? Jo, då var det ju en folk som hade 5 bröd och 2 fiskar. Ja, de gav det till Jesus och sa: Jesus, nu ska vi se till så att människorna sätter sig i matlag. Ja, och så bad Jesus då för de här fiskarna och bröden. Och det är klart att lärjungarna, eller som skötte om det, han skulle dela ut. De kunde ju liksom inte fatta det. Bara den här maten växte mer och mer. De gick och ut. Alla fick äta och blev mätta. Och sen blev det ju då 12 korgar fulla med mat efter allt det här. Och sen då så skickade han hem folket och han sa till lärjungarna: nu ska ni åka över till andra sidan. Och då läser jag då: sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara iväg över Betsaida, medan han själv skickade hem folket. När han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. Det var det första han gjorde. Då hade han jobbat väldigt länge och då kände han behov av att nu måste jag be. Nu måste jag fylla på här av Guds hjälp. Så han var ju människa också, så att det är klart han var ju trött. Han kunde ju bli trött. Men han tyckte det var viktigt, och det ska vi också tycka, att det är väldigt viktigt att vi beder och har kontakten klar uppåt. På kvällen när båten var mitt ute på sjön och han satt ensam kvar på land, han såg hur det slet vid årorna därför att det hade motvind. Strax före gryningen kom han till dem gående på vattnet och var på väg förbi dem. När de fick se honom så på vattnet så trodde de att det var en vålnad, och det skrek till, för att alla såg det honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem och sade: lugn, det är jag, var inte rädda. Och han steg i båten till dem och vinden lade sig. De blev utom sig av häpnad, för de hade inte förstått något av det med bröden, utan det var förstockare. Det är klart, nu har det som du har varit med om det här med brödet, och det bara växte i korgarna hela tiden. Så att det var för mycket för dem. Men Jesus är ju, han kan ju göra allt. Ja, det kan vi också räkna med att vi kan få uppleva här i församlingen, att Gud kommer att röra vid hjärtan. Och så att människor som, för människorna har ju alltid en längtan, någonting man söker efter. Att få frid i hjärtat. Ibland så söker man, ibland ofta söker det på fel ställe. Men när man lär sig att gå till Jesus, till Gud, då får man det man behöver. Tack kära Jesus. Ja, det var lite vad jag hade att säga här. Det är ju inte så van på här, men vi tackar dig Jesus heller. För att du är allsmäktig Jesus. Tack att du vill uppenbara din kraft på ett särskilt sätt i vars och ens liv, kära Jesus. Jag tackar och prisar dig Herre för att vi av våra nåd får vara med och tjäna dig Jesus. Med de gåvor som du har lagt ner i våra liv. Jesus, jag prisar och ärar dig. Halleluja, halleluja, för att du är stor och mäktig. Jesus, tack att du ser här med våra vänner som är här. Du ser om det är något särskilt som de vill lägga fram och ska bedja för, Herre. Så vill du uppenbara din kraft till helande. Käre Jesus, jag prisar och ärar dig, Herre. Att du har lovat och sagt där att den som beder han får. Käre Jesus, vi kanske inte får precis som vi har tänkt, men Herre, tack att du har inte glömt oss, Jesus. Åh Jesus, jag prisar dig, Herre. Du vet bönämnen som inte vi har nämnt, våra nära och kära. Tack att du talar till dem, Jesus. Käre Herre, du vet att vi har nöd för många av våra släktingar och så, käre. Vi vill att alla ska få följa med hem till dig en gång, Jesus. Och få komma till det boningar som du har berett, Jesus. Och älskare Jesus, vi kan inte nog prisa och ära dig och tacka dig för att du är så stor och du är så underbar. Halleluja. Jesus, Jesus. Herre, välsigna fortsättningen och välsigna oss var och en, Jesus. Tack älskare Jesus för att du hör bön. I Jesu dyrbara namn. Amen.